För att det är helt banalt att jag heter Faro och Grot och sitter med Jessica Andersson och Gunilla Persson. Jag är en jätteliten person i jämförelse med era så här, men ni har ganska vanliga namn båda två.
Jag heter The Gunilla.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning, VIP-hyllan, som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera heter det, på den här podden och ge oss en recension. Och du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel: Jessica Andersson, mina damer och herrar, Farao Groth och Gunilla Persson. Välkomna!
Tack så mycket.
Tackar.
Om vi börjar med dig, Jessica. Du har varit med Melodifestivalen 6 gånger, berättar du här.
Precis, 6 gånger har det blivit.
Och vunnit en gång.
Ja.
Med Fame, va?
Med Fame, ja. 2003.
2003, ja. Sen är du aktuell nu också på TV3 med Ensam mamma söker.
Ja, som programledare då.
Ja, det förstår jag. Nej. Det är alltså inget kärleksmelodifestivalen, den bästa mamman vinner.
Ja.
Är det kul?
Jättekul. Jag är ju sångerska i första hand och fick en fråga om jag ville prova. Mm. Och de skulle börja spela in Ensam mamma söker igen. Det har ju varit borta från TV-rutan i 3 år. Mm. Och jag som är en sån där som älskar att kasta mig in i utmaningar tvekade inte särskilt länge, utan jag tänkte nog att det där kan jag nog fan göra bra, tror jag.
Mm.
Så tänkte jag.
Och det kunde du?
Ja, det, vi får se vad tittarna säger.
Får jag fråga, vad var största chocken för dig när man gör, så här, vad var det du förväntade minst av det?
Det som är mest naturligt för mig är att stå framför en kamera och sjunga. Upplever jag som väldigt naturligt efter så många år i branschen. Men att stå framför en kamera och prata, det var någonting helt annat.
Är det lätt att glida över på sång?
Ja, det är så här. Nu ska vi få träffa våra ensamma mammor. Så blev det.
Ensam mamma söker The Musical.
Det var ju en helt ny grej för en programledare.
Jag sjunger manuset. Nej, det gör jag inte. Nej, men det gick ju bra till slut. Men det var nog det som var läskigast, tror jag.
Är det mycket kärlek, jo?
Jättemycket kärlek.
Härligt. Ensam mamma söker, ringt för dig, Gunilla Persson.
Ja. Jag tror att jag är over the hill.
Over the hill, nej. Vadå, menar du det?
Måste vara 20 eller 30 plus möjligen, men inte.
Men är du det i festivalen då?
Det får jag vänta med min dotter, inte jag. Herregud.
Du har ju personan, du har ju karisman. Ja, och liksom.
Jag kan klara programledarjobb, alla jobb framför kameran när det gäller att prata, men absolut inte sjunga, glöm det.
Precis, tvärtom.
Men du är en legendarisk Hollywood-fru i alla fall.
Ja, det kan man säga. Det är 7 år nu som jag har hållit på.
Är det kul?
Ja, det är roligt.
Vad tycker du om de andra?
Ja, blandade känslor. Det blir ju på gott och ont man gör det, va? Men det, jag tycker det är roligast när jag är för mig själv att göra det.
Såklart, ska de andra in och ha tv-tid? Vad jobbigt.
Men finns det någonting, jag är så nyfiken på när man har gjort så mycket, finns det någonting som du skulle vilja göra som du aldrig har gjort? Som du någon gång skulle vilja göra
spelfilm.
Det? Är det så?
Ja, spela teater i, eller en roll i en spelfilm.
Du har en teaterådra i dig.
Ja, mycket. Jag gick ju på Stella Adler School of Acting och hade Stella Adler själv som lärare.
Sådär, ja.
Sista året hon levde. Så
det är bara många... vänta på anbuden då.
Ja, men faktiskt, sen jag har varit här, och jag kom ju hit i söndag, så har jag haft sträckgrejer att göra, både radio, tv och tidningar då. Så har jag ofta fått frågan, men varför spelar du inte teater? Du är ju så bra. Vi har ju sett snippets, alltså scener från vad du gör. Och då blir jag jätteglad. 3 meter lång av stolthet.
Ja, och det kan på komma. En film. Det starring Gunilla.
Jag säger ju det. Alltså, kom till mig, ni får ratings på mig.
Man ska ha med dig på en pitch till SFI. Ja.
Men vad härligt, Anders, att du tar mig sist nu.
Ja, men vi har ju 2 premiärtjejer här idag. De har inte varit med i Dilemma förut.
Och kan du bara presentera mig så här, och så Faro.
Och så har vi Faro. Vi vet ju vem du är, Faro. Va? Du har ju podcasten, berätta själv. Berätta om dig själv då, Faro, kort.
Jo, men jag gör ju Vakna med Energy varje morgon. Och sen gör jag podcasten Victor och Faros podcast. Och så jobbar jag med Dior. Och så gör jag lite tv, lite gästinhopp här och där, kan man säga.
Ganska mycket här i Dilemma.
ganska mycket här dilemma. Det har blivit mycket nu på senare tid. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det är ruskigt roligt alltså. Mm. Jag var den enda också, ska jag säga, som inte kom med ett eget entourage när vi kom hit. Jag var så avundsjuk på både Gunilla och Jessica som hade med sig någon.
Jag hade med assistent om
jag säger. Hade med mig själv.
Jag har aldrig haft en assistent, tror jag. Jag kommer nu få en personlig assistent när jag blir gammal. Men det är ju en annan.
Vi har så mycket kvar att lära oss av schlagerstjärnor och Hollywoodfruar. Hollywoodfru är ju ett epitet jag väldigt gärna skulle vilja ha också.
Det tror jag det.
Och jag kunde fara grott Hollywoodfru. Ja.
Hollywoodman.
Hollywoodman.
Jessica, du har ett litet dilemma här som du har gått och snurrat på. Kort uppkommet dilemma som är lite sådär trivialt tycker du, men berätta om det.
Väldigt banalt, ytligt dilemma, men det handlar om läppstift. Mm. Därför att jag ser på Gunilla här som sitter som en vacker, härlig uppenbarelse här. Och hon har rött läppstift på sig, hon är blond, har långt blont hår. Mm. Men jag har aldrig, jag kan inte ha läppstift på
mig. Varför då?
Ja, det är ju det som är mitt dilemma. Jag vet inte. Alltså,
har det alltid varit så?
Ja, när jag spelade musikal för många, många år sedan, då hörde det liksom till rollen. Mm. Karaktären skulle ha rött läppstift på sig. Och jag spenderade hela kollationeringen och hela repperioden med att försöka övertala regissören att karaktären kanske inte ändå hade, det utspelade sig på 50-60-talet, så då hade ju kvinnor ofta stora röda, rosaröda läppar. Men jag försökte ändå övertala honom att vi kanske skulle ändra det.
Det. Men du har alltså läppstiftfobi?
Ja, jag har läppstiftfobi.
Lipografi?
Men vad finns det? Men jag har alltså läppstift här. Jag har en hel collection.
Men hon har ju fobi.
Och, jo, men jag har ett som är oanvänt. Kan vi inte sätta på det? På det?
Oh.
Känns det som kryper i kroppen när det kommer till läppstift nära dig? Alltså.
Ja.
Ja, men jag tror att det kan ju vara medicinskt. Jag vet inte, vad säger faror om det här?
Ja, det är så, jag har ju ett förflutet, eller förflutet har jag absolut inte. Högst närvarande as we speak på Dior också. Mm. Så den här konfronteras jag ju med dagligen kvinnor som har skräck för läppstift.
Är det så?
Absolut.
Jag har aldrig hört det förut.
Nej,
aldrig.
Vet du varför, Gunilla? You live too long in the United States of America.
Ja, alla använder läppstift.
Nej, men på allvar så tror jag att det är en väldigt kulturell grej. Att man i Sverige är orolig att sticka ut och man är rädd för att så här, man säger att man passar inte i det, men det handlar ju om ett själv. Uttryck. Alltså det här myten om att så här, vissa passar i vissa färger och bla bla bla, det är inte sant. Alla passar i röda läppar.
Är det så?
Och röda läppar är en accessoar, ungefär som att du köper en handväska. Mm. Och mitt tips till dig då skulle vara, om du vill närma dig det här röda läppstiftet, börja ha det hemma. Börja så här en tisdag, prova lite grann.
I tvättstugan
kanske,
liksom.
Ja, kanske ta ett glas vin, prova det. Ja, men det är bara,
du gör det på fyllan först.
Nej, men ta ett glas vin. Sen provar du och går ner till Konsum och köper lite mjölk. I'm wearing the red lips, du vet. Alltså, sen bara tar du världen med storm. Mm. Med röda läppar.
Det är jättebra.
Vet du vad? Det är, jag blir så svettig under armarna när jag bara tänker tanken att jag skulle gå till Konsum i Trollhättan.
Då tänker du på mig
Trollhättan.
Och Gunilla, för vi kommer vara med dig hela vägen mentalt och bära dig fram.
Gunilla, kan du förstå hennes skräck för läppstift? Har du känt en känsla någon? Kan du förstå hur hon tänker?
Nej, jag kan inte vara utan. Jo, det kan jag väl. Men alltså, jag känner mig inte klädd om jag inte har mitt läppstift på mig. Jag skulle inte kunna vara med på tv till exempel utan läppstiftet. Så och det är precis tvärtom för mig.
Ja, och jag skulle inte kunna vara med på tv med läppstift.
Nej.
Men är alltså det en kulturell grej, tänker jag mest också. Att det finns en så här...
Men för henne känns det som att det är en personlig grej, en fobi helt enkelt. Är det inte så?
Nej, men jag tycker bara att jag är ganska lång. Ja. Nästan 1,80 cm lång.
Ja. Jag är 2,02 så att det ligger lite grann efter.
Ja. Mm. Jag har ett jobb där jag ofta har höga klackar, vilket innebär att jag oftast kanske 1,85-86 lång när jag står på scen. Jag har långt blont hår, ofta mycket ögonsmink och sen när jag står på scenen, urringade klänningar, korta klänningar, nätstrumpbyxor, vad man nu har. Skulle jag då ha rött läppstift också?
Det är inte det du ska. Much.
Är du rädd för att sticka ut för mycket?
Nej, det är inte too much. It goes with it. Det är en del av det.
Ja. Nej, men vet du vad jag känner nu spontant? Det kom till mig som en kallelse här. Jessica Andersson ska sluta be om ursäkt för sin läppstift. Du ska bara, alltså,
jag äger inte ens ett läppstift.
Nej, men då är det dags. Gunilla har ett.
Ja.
Du kan prova det nu. Alltså,
ska vi ska
gå in och hämta
det? Gör så här, Jessica. Gå ut och köp ett läppstift imorgon.
Nej, men jag, det är bättre att jag ger henne.
Du ger henne det efter sändning, känner jag. För det blir bättre då, så får hon på något sätt. Ja, eller under låten.
Kommer du dessutom då kunna säga till folk så här: ja, jag har fått ett läppstift av Gunilla Persson. Det är bara för bra. Då kommer ingen ifrågasätta den.
Då kommer jag använda det också.
Ja, om jag får det. Jag har andra liksom inte eldröda. Mera...
Men har du alltid Gunilla
brun,
haft?
Brun, orangea eller något. Jag har jättefina färger.
Men började du med läppstift redan när du var ung? Alltså i högsjö om man tänker.
Ja, jag började tidigt.
Hur gammal var du när du gjorde läppstift första gången?
Tonåring, yngre tonåring. Erika, hon är 15. Hon använder läppstift när hon ska vara vacker och extra vacker eller så vidare.
Hur tycker du själv att du ser ut i huvudet så att säga?
I huvudet. Jag har väldigt jetlaggat huvud just nu.
I din inre bild om
ganska
du inte
trög
huvudet. Jag tänker säga Gunilla, i din inre bild, hur tycker du själv att du framstår utan läppstift? Du sa naken innan, men hur ser du dig själv så utan läppstift?
Jag tycker jag är snyggare med läppstift än utan. Men det är klart, jag är ju inte sån som alltid måste gå ut med makeup på mig. Många gånger så går jag ut helt osminkad. Så jag är inte rädd för att göra det, men helst om jag ska vara på tv vill jag ju ha läppstift på mig.
Okej, okay. Ja. Jessica, hur känns det? Känns det som att du har blivit behandlad av de här psykologerna? Någorlunda?
Ja, men ja. De är väldigt övertygande och jag känner att jag kanske måste prova ändå. Det är jobbigt på riktigt alltså.
Och jag fattar det. Och jag tänker så här, det hade inte varit ett dilemma om det inte någonstans djupt in i det fanns en vilja att ha rött läppstift. Ja. Du är ändå sugen på det. Annars känner man bara... Jag spelar inte hockey, jag är inte intresserad
heller. Jag tycker ju, som jag sa, att Gunilla ser fantastisk ut och jag tycker det är skitsnyggt med röda läppar på andra kvinnor. Men inte på mig
men
själv.
Men andra tycker det är skitsnyggt på dig kanske.
Exakt. Do it.
Tack så jättemycket för att du delade med oss av detta.
Det lilla.
Ni fortsätter programmet som vanligt. Här är ett brev från Helene. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag och min man bor i ett villaområde och det har flyttat in en ny granne bredvid oss. Han behövde en del hjälp som nyinflyttad, lånade lite grejer av oss och så vidare. Det var inget konstigt med det. Klart man ställer upp för nya grannen liksom. Men efter ett par veckor så insåg vi att han var på oss varje dag. Det kändes ibland som om att han stod och väntade på oss tills vi kom ut. Han vill prata länge, låna vår bil och komma in till oss på middag. Han har inga sociala känselspröt och vi börjar nu tröttna på honom. Vi kollar ut innan vi lämnar hemmet och uppehåller oss helst inte i vår trädgård. Det känns som att vi blivit fångar i vårt eget hem. Hur ska vi göra för att slippa grannen och samtidigt behålla grannsämjan på gatan? Undrar Helene. Vad säger Faro?
Åh, den där var svår. Oj. Ja, alltså grannsämja är ju A och O alltså. För du ska ju bo där och du ska liksom leva ihop med de här... Min spontana känsla var att man bara skulle prata med dem och säga så här, vet du vad? Men jag tror kanske inte att det funkar. Här tror jag, man ska inte ljuga, men en vit lögn kan vara på sin plats.
Hur låter den?
Då tänker jag att de skulle kunna säga att de är med i någon speciell sekt eller någonting. Att de börjar liksom bara...
Du sa en vit lögn.
Ja, och då börjar de prata. Vi har gått med i Bagwan till exempel. Mm. Och de vill bara prata om det med den här grannen. Och då kommer han till slut och tröttna och känna... Ah, nej, jag orkar inte
helt
prata.
Helt genialt, det hade jag inte kommit på själv.
Bland annat i religionen. Att de har blivit nyfrälsta på något sätt och vill omvända grannen.
Men gud vad kul att du kommer över, Åke. För vi vill prata om Gud med dig, eller vi vill prata om Bhagwan eller något. Inte Gud, ta något konstigare. Ja. Liksom indisk sekt.
Det är så genialiskt, briljant, det är inte klokt.
Vad hade du gjort,
Gunilla? Skaffa honom en hundvalp.
Skaffa
det är också smart.
Skaffa grannen en hundvalp.
Ja, skaffa honom ett djur så han har någon att leka med.
Ja, just det. Mm. Så att han är upptagen med hunden istället.
Ja.
Men tänker man allergisk eller man inte gillar husdjur då?
Jag skulle nog tala sanning. Jag tror att jag skulle säga att
skulle säga?
Det här blir för mycket, för vi kan inte umgås varje dag, men du kan komma på söndag, men inte resten av veckan. Liksom.
Tror inte han blir putte och så att grannsämjan blir lite sådär?
Det skulle inte jag bli.
Nej. Vad säger Jessica?
Nej, men jag är nog lite grann inne på Gunillas linje.
Inte Bhagwan och far.
Vad var det för fel på det?
Nej, men det är nästa steg, känner jag. Men jag skulle nog också kanske... var rätt rak och säga, vet du vad, det här funkar inte för oss liksom. Och om han då inte köper det, Då kanske man borde bli lite orolig liksom, och då kanske man får ju ringa polisen, inte vet jag.
Ja, men, ringa polisen.
Nej, men, om jag sitter och äter middag och en granne helt plötsligt, för det låter ju som när hon skriver som att han kommer in på middag. Det låter som att han är helt oinbjuden liksom. Om någon kom in när jag satt och åt middag, om han var granne eller inte, så hade jag ju blivit jätterädd.
Men känns det, ja, det är klart att det blir man ju om det är bara någon som slänger upp dörren och kommer in. Precis. Men samtidigt vill hon, när Helene, hon vill behålla grannsämjan. Mm, om du ringer snuten så känns det som att den går förlorad.
Men jag sa att det är nästa steg. Jag tror ändå att första steget är att prata på ett pedagogiskt sätt med en man eller kvinna.
Okay. Det är ju ett himla tufft dilemma. Jag är född och uppvuxen i Borlänge, och där är det ju liksom en sån attityd att dörrarna står vidöppna, man springer mellan varann och man är så här.
Säger ni ifrån?
Alltså, min mamma hade ju väldigt mycket integritet när jag var liten, så där var ingen som sprang hemma hos oss riktigt, men de sprang hos varann hela tiden. Mamma hade ju koll på vilka som sprang hos varann, men hon var ju inte liksom så. Jag måste säga att jag tycker också, Gunilla, att det inte är en dum idé att köpa ett husdjur.
Nej.
Och är han allergisk
så
kan man
köpa. Enkelt.
Ja, men det behöver inte vara en pik. Det kan ju vara ren och skär omtanke. Förmodligen så är han ju ensam. Mm. Och tycker om att ha någon att prata med och kanske inte har...
Kan prata med hunden.
Ja, absolut. Det tror jag verkligen. En katt, en hund, en liten marsvin. Något som man kan
Gunilla, tänker jag. Hur gör man i USA? Är man rakt där om det är någon jobbig granne? Är grannsämja viktigt där? Skiljer det sig från Sverige, menar?
Nej, jag tror att det är viktigt med grannsämjan naturligtvis. Så man ska ju gå förbi varandra. Mm. Och jag har ju flyttat in i ett nytt fantastiskt hus efter branden.
Just det.
Jag hörde kanske att mitt hus brann ner i april.
Hörde inte, nej.
Men nu har jag flyttat in med mamma och Erika och katterna i ett fantastiskt nytt hus med havsutsikt och stora trädgårdar och allting. Så var det en granne som kom och knackade på dörren, och jag trodde att det var sköterska till mamma. Så jag stod där liksom i pyjamasen liksom, jättehemskt såg jag ut. Stod en jättesnygg kille där ute och sa hej, jag är grannen liksom, och jag kommer för att hälsa på dig. Och jag kunde inte släppa in honom som jag såg ut då. Och sen efter det så fick inte jag något tillfälle att gå och knacka på dörren på honom igen. Så nu måste han ju undra vem jag är som aldrig kommer och liksom
säga hej. Du har missat ett tillfälle här, tänker
jag. Han bor ju bredvid mig, men jag tror att han har undvikit mig. För jag har aldrig mött honom igen på gatan. Eller så, när jag ska gå ut och sätta mig i bilen eller något
sånt. Så gör du det lite?
Jag liksom owe him a visit.
Ja, det gör du.
Ta chansen.
Fast jag kan känna igen mig lite grann i Helene som skriver. För jag har inte grannar som knackar på, men jag är en offentlig person. Och jag tror att jag kanske har gjort mig själv lite för... ja, men tillgänglig för folk. Eller folk har en bild av mig som att jag är... Så det kan ju knacka på dörren hemma hos mig. Jag har inga stora... Alltså jag bor i ett vanligt villaområde i Trollhättan. Helt anspråkslöst. Och där kan jag ju knacka på folk ibland. Som vill lämna över någon blomma. Eller, och jag...
Av ren kärlek till dig bara.
Ja, och...
Gud, vad otäckt. Ja. Det är jag livrädd för.
Ja, alltså. Men det är det jag menar lite grann. Jag får lite så här kalla kårar. För att jag tycker att jag själv borde bli bättre på att säga ifrån när det knackar på främmande människor på min dörr. Men jag är dålig på det också.
Men du tycker helt enkelt att säg ifrån eller skaffa husdjur eller gå med i Bag One. Ja. Då har du de tre alternativen.
Summera upp det bra där. Var du i huset när det brann? Nej, ni var
bort. Jag var jag som vaknade och ringde till Erika.
Fan, vad läskigt.
Erika sover med telefon, för det gör ju alla teenagers, det vet du. De har alltid telefon. Så att det var ju telefon som räddade oss. Vi sprang ut på baksidan där, och där ringde hon 911.
Men vad var det som orsakade branden?
Det var en explosion i grannens hus.
Oj.
Och grannen kan inte tala. Hon bara viskar fram sina ord, stackars människa. Hon är god vän till mig. Hon fick sådana lungskador, förstår du, så hon kan inte andas.
Men klarade sig alla?
Alla klarade sig.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Programmet är programmet som gör Radio Great Again. Det är Dilemma, och du kan skriva till mig på dilemma@mixmegapol.se. Nästa dilemma är från Vidar. Han skriver att han funderar på att inte vara med under förlossningen av hans första barn. Det är nej.
Det är ju ganska fruktansvärt ju.
Men han har en väldigt bra ursäkt.
Du har inte stått att
säga en jävla bra match på TV. Nej då. Det är faktiskt en liten så. Hur ska man gjort där? Hejsan, dilemmapanelen heter Vida. Jag och mitt ex ska få barn om några månader. Hon vill att hennes nya kille ska vara med på förlossningen, vilket gör att jag inte vill vara med. Vårt uppbrott var inte det bästa, även om vi är vänner idag. Min tjej tycker att vi båda ska vara där alltså. Hon säger att han kommer vara en extra pappa till vårt barn och att hon behöver hans stöd under förlossningen. Jag vill ju självklart inte missa mitt första barns födsel, men jag har sagt till min tjej att jag inte tänker vara där om hennes nya kille är där. Hon försvarar sig med att hennes nya kille minsann inte har några problem med att vi båda är där. Så vad ska jag göra? Undra vidare. Vad säger Jessica? Den du?
Den du.
Komplicerat.
Ja, jättekomplicerat. Men jag tänker nog... Ja.
Det är lite svårt om det här var tvärtom. För det blir två mammor som... Ja,
ja precis. Nej, men en del av mig tänker så här att de... Eller att han får... Att den här dagen när hans barn ska födas så handlar det inte så mycket om han. Eller den andra killen. Då kanske de får lägga det åt sidan, tänker jag, och bara göra det. Men samtidigt så...
Lite kymigt, va?
Jag förstår ju honom också. Det kanske är den nya killen som egentligen skulle backa lite i det läget, kanske tycka.
Det tycker kanske jag också. Och kanske till och med att mamman skulle förstå det.
Ja, precis.
Ja.
Det kan ju inte ha gått så lång tid, menar jag. Om han nu är pappa till barnet och de redan är ex med varandra och hon snart ska föda barn, så kan hon ju inte kanske ha känt den här nya killen. Eller ja, det vet inte jag. Det kanske, ja. Jag vet inte. Jag känner... Ja, men eller hur?
Det är ju ändå ex. Att de hade ju ett förhållande, de två som ska ha barnet.
Ja, och 9 månader är ju en graviditet. Så lång tid har det ju inte gått, tänker jag.
Nej, rent matematiskt där så är det inte så jättedjupa relationsstammar som har byggts. Vad säger far och gud?
Jag tycker det här är, som man säger på italienska, una sticky situation. Det här var väldigt...
Una sticky situation.
Det här var väldigt, väldigt komplicerat. Alltså, gud vad drygt. Mm. Alltså, på ena sidan så tänker jag att en kvinna har rätt till sin egen kropp och det är hon som ska föda barnet, det är hon som ska ligga där. Så hon har ju rätt att bestämma vilka som ska vara där och inte.
Mannen har ju rätt till sin egen kropp, man inte vill vara där.
Jo, det har han ju, om han inte vill vara där, men då begår han ett stort misstag, tror jag.
För jag tror att
just den där stunden också för honom vad det gäller anknytning och anknytning till barnet och sådär. Jag menar, relationen ser ut på massa olika sätt. Det finns ensamstående mödrar, det finns sådana som delar på vården, det finns vad som helst. Men jag tror att anknytningen till barnet, oavsett om pappan kommer finnas närvarande hela barnets uppväxt eller inte, är viktig i det där första skedet. Jag tror nog så här. Nej, vet du vad? Jag tror så här. Jag håller med Jessica. Det kan omöjligen ha gått längre än 8-9 månader med den här killen. Jag tror att han ska sätta sig ödmjukt ner liksom med tjejens, förklara situationen, säga så här känner jag. Och jag hajar att du vill att han är med. Men för mig är det här så viktigt liksom. Och det komplicerar, alltså vårt uppbrott var så smärtsamt, så jag vill att det ska vara helt, jag vill att den här födseln ska vara helt friad från den kraften som den här negativiteten genererar. Finns det någon möjlighet att du kan förbise det liksom? Och att han, Tommy kan vi kalla honom, att han kan komma sen?
Jag tycker att de ska ta bort båda männen och sen sitta och hålla sin mamma i handen istället.
Jag tycker att det
är ju verkligen komplicerat. Här har han haft 2 förhållanden på väldigt kort tid och vem är det som verkligen kommer att stick with her? Det vet hon ju inte.
Nej, precis.
Så ta någon som är trygg, som hon har haft en längre tid och håller i handen om hon vill ha sällskap när barnet ska födas. För man vill ju inte ligga där själv och föda ett barn.
Nej.
Jag skulle inte ha varken den ena eller den andra mannen där.
Nej, det kan ju bli en fight där. Vem som ska hålla barnet först och hjälpa till med att flytta på det. Det här är min unge faktiskt.
Ta in din mamma istället.
Men framförallt är det så att nu, jag kommer med störst tänkbara sannolikhet inte uppleva en förlossning i mitt liv. Men jag tänker att det är en sån himla laddad stund med känslor överhuvudtaget. Så att ha en minsta lilla negativa känsla att ska finnas någonting mellan dem, det kommer bara ta fokus från henne. Hon måste fokusera på att föda ut det här barn. Jag tycker inte alls att det är en särskilt dum idé från Gunilla. Alltså, ta med mamma istället.
Du håller väldigt mycket med Gunilla.
Vet du vad, jag gör ju allt som ofta det faktiskt.
Du är lite rädd för att gå i clinch med
Gunilla. Nej, vi tänker likadant, Fara och jag faktiskt. Det har vi upptäckt. Vi har varit på middag tillsammans.
Det är ett tidigt skede.
Okej. Men vi har ju ändå 2 stycken lösningar på något sätt. Alltså. Det är att ta ett snack med killen och med ditt ex och säga att... jag är ju faktiskt pappa till barnet och jag vill vara själv med dig här på grund av den anledningen. Eller slänga ut bägge killarna och ta in mamma istället.
Mm. Ja.
Tack. Hejsan, dilemmapanelen heter Solveig. Jag är så less på min väninna. Hon ska alltid bestämma och tro sig veta allt. Om hon gör något misstag så finns det alltid en förklaring som hon inte kan rå för. Till exempel att jag har stört hennes koncentration. Hon unnar aldrig mig någonting. När jag till exempel hade köpt en ny bil med en häftig finess som jag stolt visade upp så kommenterade hon att sånt klarar jag mig minsann utan. Mitt dilemma är att jag inte har så många vänner utanför jobbet. Utan min väninna så blir jag väldigt ensam. Hon hjälper mig dessutom med mycket praktiska saker. Jag är sjuklig och behöver viss hjälp i vardagen och hon ställer upp för mig. Även om jag tror att hon gör det för att känna sig god. Hon talar gärna om för mig hur klen jag är och jag tror att hon är avundsjuk eftersom jag har barn och ett arbete med hög status. Jag är ensamstående och det skulle bli ganska ensamt utan henne, men samtidigt så kanske jag skulle må bättre, så jag undrar, vad ska jag göra? Solveig.
Gör sig av med henne, för att det är inte bra att ha människor med negativ inflytelse på en. Nej. Därför det är skadligt. Hon har rätt. Det kan vara en mycket skadlig relation.
Varför tror du att hon är med henne, den här väninnan? Är det för att hon upplever som att väninnan gör det här bara för att känna sig god? Att hon använder Solveig?
Det verkar ju som om väninnan har mycket stora psykiska problem. Hon mobbar ju henne och gör ju henne illa och gör henne, sårar henne.
Förminska henne.
Ja, förminska henne, så det är bara att göra sig av med.
Mm.
Bort, blockera.
Samtidigt har hon inga vänner.
Och man kan skaffa sig nya vänner.
Ja, hon är sjuklig också, det är svårt kanske.
Fast jag tror också att hon känner sig liten och kanske sjuk, eller inte för att liksom förminska hennes sjukligheter eller vad det nu är. Men jag tror också att den här väninnan har lyckats få henne att känna sig mindre än vad hon egentligen är. Jag tror att hon skulle bli mycket starkare om hon gjorde sig av med den här mobbaren.
Mm. Det är farligt.
Som kallar henne klen och trycker ner henne.
Mm.
Det är klart att hon känner sig liten, tänker jag.
Mm. Det är farligt med negativt inflytande.
Och hon kommer aldrig bli starkare om hon inte sätter ner foten och säger, vet du vad, det där är faktiskt inte okej.
Nej.
Om vi ska umgås med varandra så får du vara snäll.
Hennes rädsla för att förlora henne är egentligen en produkt av att hon har umgått så mycket med henne.
Det tror jag.
Ja.
Alltså, jag tror inte att det är en rädsla för att förlora henne. Jag tänker på det här. Nu, det finns ett jättefint ord för det här och jag vet inte ordet, men jag ska förklara. Det finns ett fenomen när mammor gör sina barn sjuka. Att de proppar i dem tabletter. Omedvetet eller medvetet, men som ett sätt att göra sig behövda liksom. Förstår ni vad jag pratar om?
Ja. Absolut.
Mm. Beteende då.
Ja.
Och lite samma sak känns det med den här vännen. Jag tror att det är ganska vanligt också att den här vännen är också ganska ensam. De har bara varann, men de när och förtär varann med samma kraft.
Ja, det är bra.
Att de också talar om för varann att nu leker vi att jag och Jessica var jättena vänner. Och jag skulle tala om för Jessica att om inte jag fanns, då hade du ingen annan. Liksom. För att jag tycker så mycket om Jessica, men du är helt oduglig att ha att göra med. Liksom. Mm. Och till slut skulle Jessica tycka det. Och så skulle hon tycka, och jag tycker fara med så jobbet, men jag har ingen annan honom. Och så är det där hjulet igång. Och jag tror samma sak här. Tyvärr så tror jag att den där relationen kan få ny glöd om Solveig får nya perspektiv.
Mm.
Och skaffa sig nya vänner, that is a piece of cake. Hon verkar vara a senior. Hon kan gå ut, hon kan börja spela bridge, hon kan göra en aktivitet utan din väninna, du träffar helt nya människor.
Mm.
Hon har någon sorts sjukdom, då finns det folk på sjukhuset i samma situation, kan hon träffa någon där i någon grupp, du vet. Träffa någon. Och då tror jag att hon kan hitta tillbaka till varandra och få andra perspektiv, men jag tror att det är viktigt att get rid of the bad energy för båda skull.
För det blir lite ett medberoende där.
Ja, inte det. De när och förtär varann, skulle jag säga.
Väninnarna har huggtänderna som passar i hennes sår.
Åh, du är en man av så mycket visdom, Anders Nilsson.
Ja, snoten. Men någonting åt det hållet kanske. Ja, gör dig av med väninnan.
Och gör det fort.
Hon förminskar det och gör det fort.
Ja.
Tack så mycket. Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Mina. Min man har blivit besatt av extra priser. Så fort det är ett bra extra pris på något så köper han en årsförbrukning. Han menar på att vi sparar pengar och han har kanske rätt. Men priset som våra smaklökar får betala är inte värt det. Han har till exempel köpt ett stort parti makrill i tomatsås och nu har vi ätit några olika maträtter som innehåller makrill varje dag den senaste månaden. Det hela började med att vi kom överens med att vi skulle spara pengar för att köpa ett större boende för några månader sedan. Han sa att han skulle ta hand om matinköpen och ha gått all in med årsbudget och planerad ranson för en lång tid framöver. Jag släppt lös en kraft som inte går att kontrollera. När jag tar upp det här så är han snabb med att argumentera om fördelarna. Vi sparar ju pengar, men jag lider. Har ni några tips på hur jag kan ta mig ur den här, ska vi säga, makrillhålet? Vad säger Grilla Persson?
Nej, jag tycker att han måste ju förstå att det går inte att spara pengar på det viset. Man får inte lida under tiden på att man äter makrill varje dag.
Ja. Det är jättekonstigt.
Nej, och makrill som är så gott någon gång då och då.
Ja.
Men varje dag, då blir det ju, ja, blir ett stigma på det.
Varför? Det finns ju andra sätt att spara pengar på.
Ja, eller jag tycker man kan anamma 5-2-dieten typ. Att man har så här, vi sparar pengar
makrill
fem dagar.
Fem dagar i veckan. Och sen.
Inte behöver inte just vara makrill, men han kan köra sin sparpengardiet 5 dagar i veckan. Och så två dagar, har vi 2 dagar när vi lever i totalitärt överflöd. Typ. Eller då kan vi äta ute, då unnar vi oss. För nu verkar det som att han är väldigt svart eller vitt. Alltså antingen ska vi bara leva på ruinens brant, eller så ska vi äta vad vi vill. Och då tycker jag så här, kan de inte komma överens om 2 dagar i veckan? Att lördagar, då är det faktiskt ingen ransonering. Då får vi äta och njuta av både varann och livet och god mat. Men på måndagar, då kan vi äta makrill.
Jessica, vad säger du?
Ja, jag tycker också kanske att det... Ska de äta makrill 5 dagar i veckan? Och
det är nästan där de är.
Jag tänker väl att, som Gunilla säger, att det finns andra sätt att spara pengar på.
Som till exempel?
Jag har öppnat sparkonto och sett in, inte vet jag, men...
Maten är ju ett stort...
Jag älskar den lösningen, man alltid tror att jag bara öppnar ett sparkonto.
Nej, men så enkelt är det kanske inte. Men jag kan ju, och det gör väl säkert hon också, uppskattar alltså tanken bakom. Mm. Men jag tror kanske att hon får sätta sig ner och prata med honom och så får de hitta gemensamt andra. Nu har de kört det här ett tag, känns det som. Och hon är inte riktigt nöjd, va?
Vad är det här för man då?
Ja, men jag tänker också så här, men sen tänker jag också så här, livet händer ju här och nu.
Ja.
Det pågår ju här och nu. Så ska de sitta liksom och äta makrill och sen bara, vad händer med livet? Jo, det pågick medan vi åt makrill. Alltså, de missar ju att leva. Alltså, ja. Det är faktiskt så här, det är som att jag rekommenderar aldrig att dricka champagne på tisdagar till exempel. För den här vansinniga svenska besattheten av champagne smakar aldrig så äckligt som på nyårsafton. Utan man ska dricka en vanlig tisdag när man sitter hemma och, nej men nu tar jag med en glas champagne.
Absolut.
Alltså sådana där saker. Mm. De måste våga leva. Och det är den ingången hon ska ha till sin man. Och säga,
käka mackor på helgerna kanske.
Hon ska säga till sin man, vet du vad, vi missar att leva nu. Vi spar pengar. Men livet, det pågår medan vi spar pengar.
Mm. Men allting handlar ju inte bara om att spara. Varför kan inte mannen gå ut och ta några extra jobb och göra någonting extra så han tjänar mer pengar istället?
Ja. Exakt! Mm.
Ta ett det extra inte jobb istället för att köka makrill. Precis. Ta med dig makrillen till jobbet till mat som
matlåda. Jag säljer makrill.
Här var det makrill.
Alltså, det där är ju briljant. Varför hela tiden fokusera på att spara pengar när man borde fokusera på att tjäna pengar
mera. Ja.
Istället för att spara, tjäna mer.
Det låter som en politisk slogan.
Tidsfrågan är jag och Gunilla tar upp med partiet.
Det är dags att börja tjäna pengar. Mina, inte spara. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ellen. Min kille gör en sak som jag tycker är väldigt pinsamt. Han ska alltid räkna på sista kronan när vi är ute och äter tillsammans med vänner. När notan kommer in åker hans mobil upp och så sitter han och räknar och dividerar för att det ska bli rättvist in på sista kronan. Han är väldigt ekonomisk av sig i andra fall också, vilket jag inte bryr mig om. Men just när han drar upp miniräknaren på krogen, ja då skäms jag. För min del så gör det inte så mycket om jag betalar lite mer än de andra vid bordet. Men min kille skulle ha ångest över det lång tid efteråt. Vi har tjafsat om det här och han säger att jag måste tillåta honom att vara som han är. Jag har frågat om han kan räkna i smyg, men då tycker han att jag är löjlig. Vad ska jag göra, undrar Ellen. Vad säger Gunilla Persson?
Jag tål inte snåljåpar. Det är det värsta jag vet. Alltså, ogenerösa människor. Mm.
Usch. Och ogenerösa män.
Ja, speciellt män. För män betalar ju alltid alla noter.
Hör du, det här är Sverige.
Everybody comes to Hollywood.
Nej, men det... det där skulle jag aldrig tolerera. Jag skulle inte tåla det. Han måste ändra sig eller också blir det bye bye.
Mm. Mm. För det här vittnar om någonting annat, djupare, traumatiskt i hans personlighet, eller?
Han kanske bara plain snål. Och det här är någonting girig, verkar han vara.
Mm. Girig och anal. Ja, det känns obehagligt redan där. Vad säger jag för att gå ut?
Nej, men jag tycker så här, låt han hålla på sin grej, men han får hålla på att göra det hemma. Då gör hon så här, hon betalar för båda. Mm. Och sen får han swisha henne efteråt när han har kunnat sitta hemma och räkna ut på millimetern. Så här. Hon säger, vet du vad älskling, vi löser det här hemma sen. Jag betalar för oss båda två. Och då, när hon får betala för båda, då kommer han att känna skam. Och det ska han ha.
Mm. Tror du inte innan då, när de gör upp det här innan då, att det kommer bli samma visa, att han sitter där med kronan och de ska swisha innan de går på restaurang?
Nej, men vet du vad? Nej, inte innan. Det gör han ju efteråt. Och hemma i hemmet så här, hon skäms ju inte över att han gör det. Hon skäms ju över att han gör det så folk ser det.
Ja, just det.
Så då kan han ju sitta i timmatal och räkna på decimaler om han vill göra det.
Kan hon inte hitta någon bättre kille?
Hon kanske älskar honom. Han kanske inte bara snål, han kanske är fantastisk på andra områden, vet man inte.
Ja. Aha, du får väl ge honom en chans att han ändrar sig, men han måste ändra sig.
Han måste ändra sig. Vad säger Jessica?
Nej, men jag håller med Gunilla. Snåla människor är typ det värsta jag vet. Och jag tänker också att det måste bli jävligt tråkigt att hålla på och räkna pengar hela tiden. Mm. Men Faraos förslag om att hon betalar och han får swisha sen, det var ju briljant.
Genialt, Farao.
Det var inte jag som sa det.
Har ni varit tillsammans med någon snåljobb någon gång?
Oh ja.
Hur tedde det sig, Gunilla?
Ja, han betalar. Såg ju aldrig mig mera.
Nej. Kan du ta vad det var sista döds... Kiss of death, så att säga.
Ja, men jag satt på en restaurang med en snåljåp och sen fick jag se Michael Douglas sitta där bredvid, några bord bredvid med sin son. Mm. Och jag kände Michael Douglas bror i Monte Carlo, för jag bodde delvis i Monte Carlo. Så jag ursäktade mig och sen gick jag fram till Michael Douglas och sa, jag känner din bror. Och då sa han så här, vill du, you wanna sit down with us? Mm.
Så du bytte bord helt enkelt.
Du verkligen dumpade honom. Du dumpade honom på restaurangen.
Ja, ja.
Men var det för att han var snål eller var det för att Michael Douglas satt
där
borta?
Nej, både och.
Vilket kom du fram till först? Var det en efterkonstruktion att han var snål? Eller upptäckte du att han var snål? Och sen såg du Michael Douglas?
Jag såg det för han satt och tittade på vad allting kostade.
Okej. Okay. Ja. Betalar du aldrig på krogen när du går ut med en man?
Nej. Jo, alltså om jag skulle gå ut med Farao.
Nej, men Gunilla, jag bjöd ju dig.
Nej, jag vet. Men om han har ju bjudit mig så många gånger. Mm. Så jag vill ju då betala för honom.
Men om du är ute på en dejt?
Men om jag är på en dejt, aldrig.
Jessica, betala. Hur låter det i dina öron?
Nej, men jag är kanske lite mer... jag tycker man kan... Det kan vara lite olika. Jag betalar gärna för min man när vi är ute och äter middag ibland. Mm. Men vi har ju också... gemensam ekonomi och, alltså, det är lite
det blir helt annorlunda när man är i en relation. Ja. Men tänk dig själv att gå ut med en kille och dejta honom första gången och du får sitta och betala hälften.
När jag träffade Johan då, de första gångerna vi var ute så betalade han nog och var den här gentlemannen som jag ändå
gillade
tycker.
Du det?
Ja, men absolut, men jag fick också, jag är också sån som jag kan få, nej men nu har han betalat jättemycket, så tredje gången vi gick ut typ, jag minns inte riktigt hur det var, men så kände jag, nu betalar jag, för det känns naturligt för mig att man...
Vad gick ni då, McDonalds?
Ja, precis. Nej, Max faktiskt.
Max. Älskling,
du brukar alltid hålla med Gunilla Persson.
Älskling, idag betalar jag.
Nej, jag håller med Gunilla Persson här, vad heter
det? Dumpa,
till en viss del av det här, sen tycker jag så här. Och det här kan ju låta väldigt vidlyftigt med att säga att pengar har inget värde, men på något sätt så tycker jag att vad det gäller socialt umgänge eller vad det gäller att njuta av varandra och så här, så spelar det väl ingen roll om jag betalar, alltså så här, du vet, där tycker jag att så här, det där jämnar alltid ut sig.
Precis.
För mig, jag har svårt också för det här när folk, jag tycker det är nästan ännu värre den här svenska att folk inte kan bli bjudna. Mm. Att de ska bara, nej jag vill inte, då delar vi upp det här, jag vill inte att du betalar. Nej, men för mig är det så här, liksom, jag tänker att den, alltså så här, om jag och Gunilla var ute åt till exempel, den kvällen som vi hade tillsammans, den har ju inget ekonomiskt värde, den är mycket högre affektionsvärde och känslomässigt värde. It's worth all the money in the world.
Okay.
Så då är det klart att man, men sen tycker jag snålhet generellt, det är oerhört osexigt.
Okej. Dumpa honom tycker Gunilla. Ja, jag håller upp det där. Faro ändrar sig direkt. Jessica tycker väl att ni kan väl faktiskt göra upp det hemma innan och sen så betalar du. Eller du betalar för bägge och sen gör du upp det när du kommer hem.
Precis.
Tack.
Det var ju min idé från början.
Ja.
Men du får ju hålla till din tes. Vindflöjel. Hejsan Dilemma-panelen. Min syster har nyligen blivit rullstolsburen. Det är såklart en stor sorg för alla, men vi har hjälpts åt. Jag har åkt hem till henne flera dagar i veckan och hjälpt till med vardagssysslor som att tvätta och städa. Min syster har kämpat med sjukgymnastik för att kunna ta sig in och ut ur rullstolen själv. Det har gått nästan 8 månader sedan hon hamnade i rullstol och hon har gjort en del framsteg, men hon har ingen ork. Även om hon numera kan ta sig runt i hemmet så lämnar hon sällan sängen. Hon ligger mest hela dagarna och tittar på tv-serier och surfar på sociala medier. Hon kan gå på toaletten men hon väljer ändå att använda ett bäcken att kissa i. Det känns som att hon inte försöker. Jag förstår att det är tufft för henne psykiskt med hela omställningen. Hon går i terapi men jag är rädd att jag kanske gör det möjligt för henne att bara ligga stilla. Borde jag ställa krav på henne? Eller ska jag fortsätta att hjälpa till med allt? Undrar Berit. Vad säger Faro?
Åh, särvärd.
Det är en syrra och det har gått 8 månader.
Ja, nej, jag tycker att det här är enkelt. Alltså så här, i en sån situation, när det gäller alltså sjukdoms eller någon äldre eller vad den handlar om, nursing, då ska man faktiskt bara ge. Alltså då tror jag att man bara ska öppna sitt hjärta och ge liksom, och jag menar, har det gått 8 månader och så, det är ingenting. Det är klart det är en jättestor process för henne att vänja sig vid det här. Alltså där tror jag bara att vad heter hon som ska be, förlåt?
Berit kallar vi
henne. Berit behöver kliva ur sig själv och lämna sitt sig själv och sina behov utanför här och just nu bara finnas där för sin syster, tror jag.
Mm. Jag håller med 100%.
Vad förvånad jag blir.
Men jag tror att hon kan smyga in. Alltså jag tror att också att hon kan så här, alltså hon vet ju vad sin syster tyckte var roligt innan. Hon vet vad hon liksom så här,
och hon känner väl sin syra också, känner att du har kommit till en punkt där hon behöver en spark i rumpan och komma igång och ta det här steget vidare för att inte ramla ner i någon slags depression.
Ja, men, och det tror jag att hon ska närma sig sin syster försiktigt också. För jag tror att det, alltså, jag skulle kunna tänka mig att om man hamnar i en sån situation som hennes syster gjort, att man lätt känner sig som en börda också för folk runt om. Men att man känner sig så här, börja Berit, men kom igen nu Yvonne, nu får du piska upp dig själv. Då tror jag att Yvonne går ännu djupare ner.
Vad säger Gunilla?
Ja, jag håller med dig. Jag tar ju hand om min 91-åriga dementa mamma och har gjort det i 7 år. Och jag vet att det kan vara en stor uppoffring, en självuppoffring. Men jag ser det inte som så. Utan jag älskar min mamma och Berit hoppas jag älskar sin syster. Och det är som Farao säger, bara ge. Tänk dig själv att sitta i rullstol och ha svårt att ta sig upp och kissa på toaletten. Det är ingen lätt situation. Så hon ska inte pracka på henne, nu får du försöka och försöka, nej.
Är det inte skillnad på en 91-årig mamma och en syrra som kanske inte är så mycket äldre än en själv, som kanske har 40-50 år kvar att leva? Och som kanske behöver vänja sig vid att liksom kämpa och hjälp med det.
Nästan ha professionell hjälp, inte från systern. Det skulle inte komma från systern utan kanske från en sjuksköterska eller någon annan utomstående.
Okej, vad säger Jessica?
Det håller jag med om också. För hon skriver ju att hon är rädd att hon kanske möjliggör för systern att bli lite...
Att stanna där på något sätt.
Ja, precis. Och,
att hon pacificerar systern. Liksom.
Ja, och vi vet ju inte riktigt vad som har hänt här. Vad som har gjort att systern har hamnat i rullstol heller. Men det kan ju finnas en möjlighet för... Jag vet inte om syster... Att med sjukgymnastik och så vidare. Att hon, och då... Men jag tror att det, man måste vara väldigt, väldigt... Om man är syster så måste man nog vara väldigt pedagogisk. Eller så tycker jag som Gunilla att hon får backa lite och att man kopplar in en professionell sjukgymnast eller någonting som kan hjälpa till i så fall.
Okej.
Förlåt, för jag bara lägga till det. Jag tror också på det Gunilla säger att så här, alltså det ska ju komma, när det kommer ifrån en kärlek till sin syster, mm. då blir det också helt rent för hennes egen skull. För jag tänker, alltså när man tittar på det, din mamma, så ser man ju, alltså många skulle tycka, åh vad Gunilla är duktig, eller vilken uppoffring, alltså vad fint att Gunilla gör det. Men man känner ju inte det, man känner att det kommer från en äkta kärlek, mm. inte från en, mm. en liksom offerroll, att jag har gett upp så mycket för min mamma, för då är det inte rent.
Nej.
Alltså då, det är ingen bra kraft, utan det där gör man ju för att du älskar din mamma, ja. Och hon älskar ju sin syster. Mm.
Tack så mycket.
Får jag fråga en sak, är det helt annat? Var den här processen, när du bestämde dig för att flytta mamma från Högsjö till USA, mm. var det en väldigt svår process?
Nej, det var ingen process alls. Utan jag kom ju hem då till jul och såg att mamma hade gått ner 30 kilo på grund av att hon inte har fått någon mat ordentligt. Hemtjänst, som jag kallar för mordtjänsten, mm. hade inte sett till att hon åt och fick i sig vätska, så hon var ju döende. Mm. Så jag satte in henne på ett korttidsboende. Och då bestämde jag mig redan då att jag ska komma och hämta henne. Och jag sa, ni får inte flytta henne till demensboendet, utan hon måste sitta här på korttidsboendet. Så ringde jag till sköterskan varje dag, och en dag så ringde jag och så sa, hur mår mamma? Och då sa hon så, jag kan inte ljuga för dig. Och då sa jag, vad menar du? Vad har det hänt? Är hon död? Nej, men hon är inte hos oss längre. Hon är på demensboendet. Nästa dag satt jag på ett plan till Stockholm och tog ut mamma på hennes 85:e födelsedag. Och det var ingen betänketid. Det var bara ut därifrån.
Det var ju otroligt vackert.
Oh. Ja,
vad är det för villkor som gäller där? Alltså, får du pengar från
svensk?
Ingenting?
Nej,
det är helt och hållet från dig själv?
Ja, nej. Vem skulle jag få pengar ifrån?
Nej, men jag tänkte pensionärer som flyttar ut för sin pension.
Ja, hon får ju sin pension, ja. Men hon har kvar sin bostad i Högsjö fortfarande. Så att min kusin, som är god man, mm. betalar hennes räkningar här i Sverige med hennes pension.
Okay.
Men det blir ju inga pengar över på en svensk vanlig pension.
Nej, såklart.
Så att jag tar hand om henne helt och hållet och får ju ingen hjälp. Och hon är ju ett vårdpaket, så hon måste ju mm. vårdas som ett litet barn.
Är hon gravt dement?
Ja, hon måste ju, ja, man måste byta på henne, mata henne mm. och så vidare.
Men du har hjälp ju hemma.
Ja, ibland, men
känner
för det mesta inte.
Därför att
hon känner igen mig. Mm. Och det är skönt mm. att hon inte har förlorat den delen av sitt sinne.
Nej, det förstår jag.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Du skickar bara in dem till mig på dilemma@mixmegapol.se. Och sen tar panelen... tag i dina problem med kirurgisk precision och löser ditt liv i ett nafs. Jessica Andersson är här idag, Faro Groth och Gunilla Persson. Och de gör ett strålande jobb. Mm. Så långt.
Ja, det är svåra dilemman idag.
Ja,
det är det. Det var riktigt att bita i.
Mm.
Köttigt.
Och det blir bättre och bättre. Oh. Lyssna på den här. Mehmets mejl är härnäst. Han skriver att han funderar på att ställa ett ultimatum mellan sin flickvän och hennes katt. Är ni?
Oj, nu blir det känsligt.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Mehmet. Jag träffar en tjej. Hennes katt hatar mig. Den fräser och beter sig hotfullt mot mig. Det här har gjort att vi aldrig kan vara hemma hos henne. Vi har jobbat runt det här problemet, men nu har vi setts ganska länge och börjat prata om att flytta ihop eftersom hon mer eller mindre bor hos mig, men måste åka hem för att mata katten hela tiden. Hon är övertygad om att jag och katten kommer lära känna varandra. Jag är inte lika övertygad och framförallt inte så sugen på att låta hennes aggressiva katt flytta in. Vad tycker ni att jag ska göra, undrar Mehmet. Vad säger Gunilla Persson?
Försök att komma överens med katten. Försök allting. Så att katten blir snäll mot honom.
Hur kan man närma sig en katt som inte gillar en?
Väldigt, väldigt försiktigt då i så fall.
Mm.
Försöka med mat och allt möjligt som katten tycker om.
Ska man försöka överhuvudtaget med katter? Är inte de som barn att de liksom bestämmer sig själva vem de gillar på något sätt? Sådär? Att man sätter sig bara någonstans och sen kommer katten.
Det kan vara något fel på killen också.
Okej.
Okay. Gud, alltså min kärlek till Gunilla Persson vet inga gränser.
För katter har en enorm intuition. Det går inte att lura djur. Det kanske är någon mysko med killen. Men, och katten känner det.
Då måste jag få kasta in en brasklapp här, alltså, för jag är uppvuxen med katt och haft katt hela mitt liv. Mm. Och vi skaffade en katt då som var gravt homofob. Alltså den tålde inte mig. Det gillar alla i familjen. Men det gick inte. Den var helt liksom...
Säger du?
Ja, den attackerade och den var liksom låg och lurpassa vid sängen och det var liksom...
Oj, gör du? Nej. Du som är så snäll.
Tror du att det hade med din sexuella läggning?
Ja, jag är övertygad om det. Jag är alltid kränkt som homosexuell.
Du blev kränkt direkt.
Ja, jag blev kränkt. Men den åren blev jag kränkt av katten.
Nej, men försökte du bli vän med katten?
Ja, jag kan ju känna nu när du säger sådär att jag kunde nog ha försökt mer. Alltså.
Så man klöste där så var det ett hatbrott.
Ja, sen tror jag tyvärr på det Gunilla säger. Att jag tror att, alltså, jag tror att katter har enorm intuition. Alltså, jag tror katter är ett av övernaturliga väsen, så tror jag katter har en övernaturlig, alltså ett sjätte sinne och det här. Att de känner av. Om det, liksom, och då kan det vara någon som till synes kan verka jättegullig. Och liksom, det är inte så här som hundar kan känna av om någon har slagit den, att de ryggar tillbaka. Men katt känner såhär...
Men tillskriver man, inte katter lite mer mystik än vad man egentligen har?
Nej, det har man ju visat också. Nej.
Det kom in en kattviskare, en sån här bedragerska. Hon var verkligen bedragerska. För hon hade en snake, en orm som hon höll på med.
I vilket sammanhang då?
Ormen kom
i svenska ormen
kom i hennes drömmar. Hon hade telepatiska övningar med den här ormen. Och jag blev ju rädd från här från början. För ormen är ju... symbolen för ondskan i Bibeln. Och i alla fall, sen hon visste ju ingenting. Det var meningen att hon skulle kunna kommunicera med mina katter, för hon utgav sig att vara kattviskare. Men det här var hon ju inte alls. Hon var en bedragerska helt enkelt.
Okay.
Och både Tusse och Lulle, Tusse som är lite äldre än Lulle, satte upp tassen så här. Att kom inte närma. Så han ryggade emot så.
Avslöja bedragerskan direkt.
Ja. Och Lulle också var väldigt uncomfortable när hon lyfte upp honom. Han ville ner direkt.
Okej.
Okay. Och jag tror att det är så här. Alltså,
vi ska låta Jessica
vara. Ja, jag vet. Förlåt. Jag ska vara tyst.
Ja. Okej, okay. Vad säger Jessica?
Jag håller med om att jag verkligen tror att katter har ett speciellt sinne när det gäller människor. Men jag känner också med den här mannen här som beskriver det här problemet. En katt är väl också så, jag har aldrig haft katter så själv, men jag tänker mig att en katt går ju undan. En katt försöker ju inte bli vän med dig. Som en hund kanske försöker komma fram. Alltså en katt,
det är inte hundar så att, är dummare på något sätt.
Nej, men jag tänker bara om de ska flytta ihop, och det är klart att de ska göra det om de älskar varandra. Så man får inte låta katten bestämma, tänker jag. Nej. Och om de flyttar ihop så kommer katten att undvika honom, och då får han ha lite tålamod och försöka locka med lite kattmynta är väldigt bra.
Kattmynta?
Ja, det blir, de går igång på det, katter va? Ja.
Okay.
För att jag tror så här också, oavsett om man är kattälskare själv eller inte, så måste man, alltså jag menar, han älskar ju henne och hon älskar honom, och det finns en grundinställning för YouTube, så måste ju han acceptera hennes kärlek till den här katten.
Ja.
För henne är det ett barn, och det, alltså, that's not a jokeable subject, det är ett barn för henne.
Ja,
och att säga till någon så här, jag kommer inte överens med din son, så att nu får du välja
väl
med
ändå ta,
nej, nej, nej,
katter är bebisar.
Okej. Okay.
Nej, men tänk,
vi står mot en homosexuell man och två kvinnor. Det är
homosexuella
syn.
Jag lägger mig platt nu. Jag tycker att jag tillskriver mänskligheten lite för lite.
Nej, vet du vad? För att förstå henne. Ett djur är i allra högsta grad en familjemedlem.
Okay.
Så att han måste förstå henne, och han måste ha en genuin vilja att komma överens med katten, och då kommer det gå.
Kattens frånfälle kommer inte på fråga, helt enkelt. Mer kommer ett, men däremot kattmynta.
Ja. Det är bra.
Hejsan Dilemma-panelen, jag har gjort bort mig. Jag vet hur dumt det här låter, men jag fick någon slags hjärnfis. Min 10-åriga kusin har bott hos min familj medan hennes föräldrar är bortresta. Jag bor hemma och pluggar och blev övertalad att passa henne en kväll trots att jag hade en massa läxor. Min kusin berättade att andra på hennes skola pratade om en ny film som hette It. Jag tänkte inte så mycket på det och laddade ner filmen till henne. Hennes pappa är engelsktalande och så jag brukar ladda ner filmer, engelskspråkiga filmer till henne. Jag gick och satte mig i ett annat rum och gjorde mina läxor. Efter en halvtimme så kom min kusin inspringandes och storgrät. Jag googlade lite snabbt på filmen och insåg mitt misstag. Jag kopplade inte att det var en skräckfilm. Jag skämdes och kom överens med min kusin att vi inte skulle säga något till hennes eller mina föräldrar. Men hon har haft mardrömmar de senaste nätterna och mina föräldrar är oroliga. Hon har inte skvallrat, men jag är rädd att jag har traumatiserat henne. Borde jag berätta om mitt misstag eller ska jag hoppas på att det går över? Undrar Stina. Vad säger Jessica?
Jag tycker att hon ska berätta. Alltså det känns ju verkligen som att det var ett ärligt misstag.
Ja, absolut.
Tänker jag. Så att jag tror absolut inte att det är någon fara om hon säger så. Vet ni vad, jag råkade, jag visste inte vad det här var för film och jag behövde sitta med mina läxor och du vet. Så att de kan, så att föräldrarna kan prata med den här flickan och förklara.
Och It är ju den här clownfilmen med Bill Skarsgård. Den är ju lite läskig för barn, kan jag tänka mig.
Ja, men läskig för barn också.
Den är väl fruktansvärd för vuxna också.
Nej, det är det den inte är.
Jo, den är otäck.
Det är en barnfilm.
Nej.
Jo, jag såg det bara som en barnfilm.
Nej, men den är ju, det är väl... Ja, det är väldigt, 15-årsgräns på den
ändå. Det är en blodig barnfilm.
Ja. Men skojar du på mig?
Nej, jag blir inte ett dugg skraj.
Nej, men du är ju... hur gammal är du då?
834 år gammal.
Precis, i höst. Ja. Nej, men alltså det är ju från barnens perspektiv, så jag blir aldrig liksom, lite, det blir aldrig läskigt, tycker jag. Men det var min personliga åsikt.
Det är din högst personliga åsikt. Den är fruktansvärt obehaglig. Det är en horror movie.
Okej, det här är en 10-årig flicka som har sett att hon blir traumatiserad. Ska hon berätta, Gunilla?
Ja, hon ska absolut berätta. Så att hon kan prata om det och säga att det här var bara en film. Det är inte farligt. Det finns inga farliga clowner. Det är ingen som kommer och tar dig på natten eller när du inte kan sova. Utan oroa dig inte.
Nej.
Det här var bara... fiction.
Och berätta det här för föräldrarna också.
Ja, för alla.
För alla. Ja,
jag tänker också att det inte är så bra att säga att nu säger vi ingenting.
Nej.
Alltså, det är inte heller rätt väg att gå, tror jag. Om man vill...
Du tror flickan kanske att det är något annat läskigt
inblandat
också.
Ja, då blir det kanske läskigare än vad det egentligen är. Man kan avdramatisera det med att sätta sig ner och prata om det. Liksom,
Faro?
Ja, alltså det här är ju väldigt lätt hänt. Jag har ju själv erfarenhet av det här från när jag var yngre. Jag hade ju en väldigt, inte ett ont anande, ganska aningslös far som inte var så jätteduktig på engelska. Och då visste man ju som liten 10-åring att om man ringde till pappa och frågade till exempel om man kunde få titta på när lammen tystnar. Och då tyckte han, men det låter ju gulligt, det är någon lamm och det kan man ju få titta på. Och så såg man det där liksom. Så att, ja, det var precis så var det. Mamma var ju fly förbannad på pappa som hade låtit oss titta på när lammen tystnar. Man ringde till hans jobb och frågade. Och då tycker jag så här, det blir oerhört märkligt om det kommer fram att hon har fått se det. Och de har också fort man börjar säga till barn, oavsett vad det är, men så fort vuxna börjar ha hemligheter med barn, that is not a good thing.
Okay. Yeah.
Vuxna, de enda barn ska ha hemligheter med, det är möjligen sina föräldrar. Okay. Men när andra vuxna säger, det här, vi säger inte det här till dina föräldrar. Det här är till alla barn som lyssnar nu. Så fort en annan vuxen än din förälder säger, det här berättar vi inte för mamma och pappa. You tell your parents.
Okay.
Då berättar man för sina föräldrar direkt.
Ja, jag håller med 100%.
Men man ska inte ha några som helst hemligheter till sina föräldrar.
Jessica, håller med.
Jag håller med, absolut.
Det är konsensus till slut i dilemmapanelen. Berätta helt enkelt hela historien.
Den är så oskyldig.
Tack så jättemycket, Jessica Andersson, för att du kom hit.
Tack så mycket. Det var jättekul att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Tack så mycket, Faro Groth.
Ja, jag tyckte vi precis blev varma i kläderna och så är det slut.
Alltså, det är slut.
The party always ends.
Man ser åren är så roligast, säger de, av någon konstig anledning. Gunilla Persson, tack för att du kom
hit. Du ha.
Har du haft trevligt?
Jättetrevligt, det var så roligt att vara här.
Kul att ha det här, Gunilla. Vi härifrån säger jag hej hej.
Hej då.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbollseuropa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.